Trevligt att se er alla från det här hållet. Jag heter alltså Mattias Josefsson och är en av församlingens lekmannapredikanter. Och ska idag predika över det hurtfriska temat kampen mot ondskan. Det här är faktiskt, det är ju en del av kyrkårets texter under fastan som vi följer. Och traditionen att predika kring bland annat det här temat under fastan går tillbaks ända till urkyrkan. Så långt som 400-talet, kanske till och med 200-talet, så började man ha den här vanan att under fastan så undervisar vi bland annat om kampen mot ondskan. Och i urkyrkan så hade man då en dopskola parallellt med, ihop med gudstjänsterna för alla de som skulle döpa sig på den stora dophögtiden som man hade på natten till påskafton. Eller vad heter det? Påskdagen. Så man tyckte alltså att det här var något viktigt att få med sig när man skulle döpa sig. Och att det här var något viktigt att höra årligen som församling. Vi ber. Välkommen ibland oss heliga ande. Nu ber vi att du ska tala till oss och hjälpa oss alla på våra olika livsvandringar. Och jag ber att du ska tala till oss som församling också, att du ska verka i och genom oss. Amen. Ordet ondska är ju lätt att säga, men det är ett otroligt stort ord och liksom fasansfullt när man på något sätt börjar att ta till sig vad är det vi pratar om egentligen. Så låt oss börja med att reflektera en stund kring det här begreppet ondska. Vi kan titta på det från tre perspektiv. Först hur vi upplever ondskan i världen. Och här kan man uppleva upplevelseord som orättvisa, ojämlikhet, kvinnomisshandel, gängkriminalitet, krig. Det är inte bra grejer. Det känns liksom, vi vill inte ha det. Och det är tungt att det liksom blir mer av sånt. Kallas ibland för en systematisk ondskan. Sen har vi den inre ondskan. Hur upplever vi ondskan inom oss? Vad gör ondskan med oss så att vi börjar utföra beteenden och handlingar som liksom kommer från ondskan? Och där finns det upplevelseord av det här då som egoism, otacksamhet, våld, svek, förtal. Så kan man reflektera lite utifrån ondskan kring vad får ondskan oss att känna. Och då kan man använda ord som oro, otillräcklighet, ångest, förtvivlan, hopplöshet. Och det jag listat upp här nu då, allt det här hänger ihop på ett tragiskt sätt. För onda känslor, eller känslor från ondskan, föder onda beteenden. Och onda beteenden ökar våra negativa känslor. Det är även så att det är våra onda beteenden och handlingar som skapar förutsättningar och leder till de här onda systemen i världen. Och de onda systemen i världen göder de onda handlingarna och får oss att uppleva mer negativa känslor. Och ännu mer negativa känslor föder ännu mer negativa handlingar och så vidare i någon sorts dödssvart negativ ond spiral. Och jag tror att vi alla upplever ganska starkt just nu, ganska tydligt liksom, hur hela världen sitter fast i en negativ spiral. Och vi frågar oss liksom, vem kan hjälpa oss ur allt det här som världen utvecklar sig. Och jag tror även att den här negativa spiralen finns i var och en av oss på olika sätt. Kanske inte lika tydligt, men samma krafter på olika sätt. Och det är ju inte ens så att kyrkan är perfekt. Utan även i kyrkan kommer så här saker in och förstör helt enkelt. Allt som gör ont i dig. Allt som gör ont i människorna. Beror på ondskan. Tänk på det. Allt som gör ont beror på ondskan. Så det du känner när jag säger liksom att det som gör ont kommer ifrån ondskan. Och vad kommer upp då som gör ont i ditt liv? Stanna där en liten stund. Ofta är det svek, men det kan vara andra saker också som är det som får oss att ligga vakna om nätterna och fastnar i evighetsältande och så vidare. Försök få tag i det där. Och sen så tänker du liksom att ja, men det är så här illa ondskan är. Och så här mycket värt är att försöka bekämpa den som den här känslan liksom ger. Vad finns Gud i allt det här då? Vad är Guds roll i relation till all ondska? Jag tror att Gud rakt igenom är motsatsen till ondska. Det finns inte en mörk fläck i Gud. Det är vad Bibeln säger. Så det betyder att allt vad ondska heter handlar om avstånd ifrån Gud. Vi har lärt oss i Bibeln att människan har någon sorts självvalt avståndstagande från Gud. I stor del nedärvt. Vi tror ju också att det finns en osynlig värld med goda änglar, men också med fallna änglar som interagerar och är med och försöker att förstöra och ljuga och på något sätt accelerera den här negativa onda spiralen som jag pratat om. Även änglarna har tagit avstånd från Gud. Så i så fall är det alltså avståndet från Gud som skapar det som gör ont. Och jag säger inte att om du har ont så beror det på att du har tagit avstånd från Gud. Det säger jag inte, för liksom världen är trasig. Men allt som är ont beror på ondskan och ondskan inte finns i Gud, så innebär det att ondskan finns i ett avstånd från Gud. Hur gör man då om man vill röra sig bort från ondskans spiral mot Gud här? Och då tror jag att vägen dit går genom att lära sig mer om Gud och om Guds perspektiv, som är då motsatsen till ondskan. Om jag förstått det rätt så finns det tre viktiga sätt som vi bör använda oss av tillsammans om vi vill lära oss mer om Gud och hans perspektiv. Och då är det dels viktigt med trosbaserat lärande genom Bibeln, med förståndsbaserat lärande genom reflektion och tolkning och erfarenhetsbaserat lärande genom gemenskap med Gud. Och som sagt, de här hänger ihop och alla är viktiga, och fastnar man i bara en av dem så tiltar det här på olika sätt. Hamnar man bara upp i det vänstra hörnet så blir man enligt en negativ definition fundamentalist och bokstavstroende. Hamnar man i det högra hörnet där uppe så blir man på ett negativt sätt och liberal teolog och revisionist. Och hamnar man längst ner då så blir man utifrån en negativ definition mystiker och religiös svärmare. Och det räcker inte ens att försöka hålla sig till två av de här. För hamnar man på någon ytterflank här då i mitten här uppe, så finns ju positiva grejer liksom att balansera två av de här bitarna. Det växer säkert fram en sund teologi. Men det blir en överbetoning på bokstäver, en överbetoning på det teoretiska. Om man hamnar på vänsterflanken så får man en sund, nu ska vi se, en bibel- och gudsinspirerad förståelse av Gud och andliga ting. Men man blir väldigt världsfrånvänd. Och hamnar man på den andra flanken så får man en gudsinspirerad förståelse av världen som är bra, men man blir väldigt relativistisk och frikopplad från Bibeln. Varför Bibeln och den kristna traditionen lär oss att vi behöver lära på alla de här tre sätten för att lära oss något som kan stämma och som är sunt och som håller. Hur gör man då den här rörelsen bort från ondskans spiral mot Gud, kärleken och godheten? Det verkar som att hela världen och även vi själva är inlåsta ganska mycket i cirkelgångar eller cirkelspiraler och inte har så lätt att komma ut. Som att det behövs en uppblåsande kraft för att hjälpa oss ur de här onda spiralerna och ur den här högersidan. Och ett bra ord som kan användas för att beskriva den här uppblåsande kraften som jag tror på är hopp. Och Veronica sa att sångerna kommer inte passa så bra ihop med predika, men de kanske blir något bra då, tror jag. Det var så bra sång om hopp vi sjöng. Eller barnkören sjöng. Så låt oss ta en stund kring hopp här då. Och jag tänkte försöka ta oss igenom ett lärande om hopp genom de här tre lärandeperspektiven. Så vi börjar med erfarenhetsbaserat lärande genom gemenskap med Gud. Och jag tänkte dela två personliga erfarenheter som börjar få några år på nacken. Så några av er har hört det här någon gång tidigare. Men det är bra. Som nygifta så bodde jag och Karin i en lägenhet i Skarphagen. Och jag hade för vana ännu oftare då än i dagsläget att ofta ta en kvällspromenad själv för att samtala med Gud. Samtal om livet, om kyrkan, om tron och så. Liksom. Superbra samtalspromenader. Vid ett tillfälle så promenerade jag borta vid vattenreservoaren bakom SMHI där och stannade upp vid en av bänkarna där och så la jag mig ner, för det var en stjärnklar senkväll. La mig där och så blickade jag upp emot stjärnhimlen och så gjorde jag en väldigt stark upplevelse. Först var det liksom en känsla av fritt fall och jag kände mig som en atom i det här ofantligt stora universumet som man liksom kan drabbas av när man låter sig tänka på det ibland. Alltså det, en del av de stjärnorna som vi ser, där har ljuset färdat mellan 10 och 20 000 år innan de har kommit hit, så vi kan se dem. Universum är så fruktansvärt stort. Och sen drabbades jag av vördnad eller snarare av liksom en bävan inför den som vi tror har gjort allt det här. Och började liksom på något sätt kvida inför Gud på något sätt. Där det började ganska så här. Alltså Gud, vem, hur stor är du? Vem är du som har gjort allt det här? Och sen gjorde jag liksom någon resa från någon väldigt mörka känslor. Där jag kände liksom, ve mig Gud om du är ond. Om du är lynnig. Om man inte kan lita på dig, då finns det inget hopp för någon av oss. Och så rörde det sig och svängde över då till ett starkt ljus istället. Och så kände, men, och tänk Gud, tänk om det är som vi läser och som det står, att du som är så stor bara är god. Tänk om det verkligen är så. Då är det stort, då finns det hopp. Nästa erfarenhet är från samma tid. När vi precis hade fått vår första unge, David, är det här? Nej, han har inte vaknat. Jag stod på knä inne i vårt sovrum vid spjälsängen och kunde inte slita mig från att bara sitta och titta på den här lilla parven. Och jag var helt överväldigad av känslor som jag inte visste att jag kunde ha. Som handlade om omsorg och kärlek utan botten. Vad är det? Tänk att vi har fått ett barn. Tänk att vi har fått en son. Tänk att han är vår. Tänk att han är min. Gud. Och mitt i det där så kommer Jesu ord till mig. När Jesus säger. Om nu redan ni är onda, bara vill gott för era barn. Tror ni då inte att er far i himlen vill gott för er? Och jag hamnade i fritt fall igen. För jag kunde inte ta till mig de känslor där jag kände och få ihop det med en gudsbild. Jag kunde inte. Jag så kved igen inför Gud. Gud, alltså de här tankarna, det är jag kan inte tänka dem. Jag kan inte tänka att du känner för mig på det sättet som jag känner för min son. Och ännu mer. Gud, om det är så, lär mig mer om dig. Lär mig. Det var ett försök att ge ett par exempel på erfarenhetsbaserat lärande genom gemenskap med Gud. Vi går vidare med den här trosbaserat lärande genom Bibeln. Och nu tänker jag läsa, i stort sett bara läsa en rad bibelord. Lyssna noga ändå. Lika viktigt. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Lyft blicken mot skyn och se, vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram, han som ropar upp dem alla. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött, utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Finns det någon ibland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om fisk? Eller skorpion som står i en annan översättning. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlajusens fader. Hos ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter, i himlen och på jorden har sitt namn. Det här är bra. När jag satt och läste de här texterna och förberedde predikan, jag har vetat länge att jag ska göra predikan, så det är risk att den blir för lång. Men då tänkte jag, nej, det behövs fler sånger om det här som proklamerar Guds odelade kärlek, ljus och godhet. Så Filippa och Edvard ska försöka sjunga en nyskriven sång här direkt i publiken om just det här. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. I Bibelns texter så är ondska, mörker och död väldigt synonymt. Alltså det samma begrepp vi pratar om. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom och når det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Tredje perspektivet av det här med hopp då. Lite reflektion och tolkning. Och här tänkte jag dra nytta av den här märkliga modellen då, som jag tittat på ett tag. Det finns en tanke med att den är med här. Jag har de sista åren läst en hel del böcker av en katolsk munk som har varit otroligt berikande. Jag håller inte med om allt, men som sagt väldigt, väldigt berikande. Och en mycket intressant tes som han driver och som han tar upp lite ibland, det är att hela protestantismen har ett gemensamt problem. Och vi får se om ni tror att hans analys är korrekt då. Men en sak som hände parallellt med att Luther spikade upp sina 95 teser på dörren till Slottskyrkan i Wittenberg, det var att samtidigt så föddes boktryckarkonsten. Och hela samhället genomgick en stor förvandling. Blev väldigt annorlunda före och efter boktryckarkonsten. Så Luthers skriften alena och protestantismens skriftens alena fokus är kanske inte bara en sund kärlek till ordet, utan det kanske är en överbetoning på bokstaven Alltså kopplad till Luthers och den här tidens förundran över den här nya världen med böcker överallt. Och det är inte bara ett fåtal kunde läsa och skriva utan nästan vem som helst. Så den här munken, han tycker sig se att hela protestantismen sitter fast väldigt mycket här uppe. Och Korskyrkan är ju en del av, Korskyrkan är ju en del av den här stora kyrkofamiljen som kallas protestantismen. Och med tanke på hur mycket stridigheter har funnits genom hela historien och finns även idag mellan frikyrkor och statskyrkor och så vidare, så är det lite fascinerande att tänka sig att vi egentligen har ett gemensamt problem. Tanken är lite triggande. Och då säger han att problemet ligger i att vad gäller lärande så har vi fastnat i en överbetoning i bokstäverna. I det teoretiska. Kanske inte i handlingen, men i lärandet i det teoretiska. Och det här är då oavsett om vi är en bokstavstroende fundamentalist längst ut i den kanten eller om vi är en extremliberal systematisk teolog längst ut i andra kanten. Så sitter vi fast i det teoretiska för mycket. Har tappat en aspekt. Överbetoning på bokstav och teori. Kan den här munken ha rätt? Tänker vi att andens direkta tilltal kan vara lika viktigt som Bibelns eller förnuftet? Jag säger inte viktigare nu. Liksom, det ska ju fortfarande vara så att anden ger en ny förståelse av Bibeln och att det på något sätt hänger ihop med förnuftet. Men det är ändå en ganska stor skillnad att bara vara här uppe jämfört med det. Tänk exempelvis på lärjungarna. Trots att de levde 3 år tillsammans med Jesus så fattade de inte att evangeliet var till, eller frälsningen var till för alla människor och inte bara för judarna. Det var deras tanke när Jesus får upp till himlen. Liksom. Nu ska vi sprida det här bland judarna. Tänk om det hade varit vi som var där, Korskyrkan som var i den här situationen. Hade vi vågat agera som Petrus? Som på andens ingivelse gick till Cornelius som står i Apostlagärningarna och efter det inkluderade även hedningarna i församlingen, icke-judarna. Hade vi vågat det? På andens ingivelse. Alltså vi hade inte sett det i Jesu undervisning och sådana saker tidigare. Utan det här var något nytt. Eller om ingen ända fram till idag hade vågat uttala tanken om treenigheten. Hade vi i Korskyrkan på andens ingivelse vågat uttala tanken om treenigheten som mystikerna gjorde på 300-talet? Jag fattar inte var min mus har tagit vägen. Jag behöver den nu. Jag går neråt, nej, jag går uppåt, nej, vänster, nej, höger. Ja, där. Jag vet inte, men jag tror att det ligger något i den här munkens iakttagelser och liksom, uppmuntran till oss protestanter liksom, att fundera lite på de här bitarna. Och jag tror att om man sitter fast här uppe så blir det väldigt komplicerat för oss att på riktigt tro på en oändligt god Gud. Så det hänger ihop med predikan väldigt mycket. Jag tror att man tappar en hel dimension. Man tappar hela tidslinjen. Bibeln blir en statisk enhet på något sätt. Som man ska försöka få hänga ihop på alla sätt systematiskt och så vidare. Och man har inte den här djupa känslan av att anden har talat förutom ordet och förklarat och ordet har varit levande. Och vi har förstått mer och mer av vem Gud är genom hela historien. Och när Jesus kom så togs ett jättekliv. Och vi liksom bilden av vem Gud är vart förstärkt och framflyttad på olika sätt. Och än idag så fortsätter anden att tala och kan komma liksom och tror jag vill få oss att förstå olika saker i Bibeln på ett sätt som ingen har gjort tidigare. Så om du tänker så här, att Jesus ger en ganska dålig bild av hur den Gud egentligen är. Om du tänker så. Då tror jag, och Richard Rohr som den här munken heter, att bokstaven har förvrängt din bild av Gud. Och att vi borde röra oss lite neråt i den här bilden och börja lära mer genom gemenskapen med Gud. Yes. Lite försök att lära oss lite om hopp. Hopp som behövs mot ondskan då. Så några slutord. Hopp är en befriande kraft. Oj, vad länge jag hållit på. Om vi vill kunna motarbeta ondskans påverkan på våra egna liv och omvärlden, så behövs hopp. Men vi behöver också mod. Jag satt en morgon för några månader sedan och bad en känd skriven bön som heter sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och formuleringen här då, Gud, ge mig mod att förändra det jag kan. Ge mig mod att förändra det jag kan, lyste liksom upp. Och tanken gick direkt till flera trasiga omständigheter omkring mig där jag kände att jag borde vara modigare. Jag borde på ett modigare sätt gestalta det hopp som jag har fått som gåva. Peter Halldorf skriver i sin bok Andens folk att vi bär på fröet till det gudomliga. Som fria och därmed ansvariga för våra liv väljer vi vad vi ska säga ja och nej till. Våra val formar oss. Vi är i vår fulla rätt att slösa bort våra liv. Vi har också möjligheten att bevara vår värdighet. Vad det blir av våra liv står inte i förhållande till vår förmåga att lyfta oss själva i håret, utan till vilka makter vi allierar oss med. Vad det blir av våra liv står inte i förhållande till vår förmåga att lyfta oss själva i håret, utan till vilka makter vi allierar oss med. Jag tror att mod handlar om att se hoppet och att säga ja. Ja till ljuset. Ja till kärleken, ja till Gud, godheten, ja till den här gudsbilden, Gud, ja. Och himmelske far, vi vill säga ja till dig. Vi vill säga ja till godheten, ja till ljuset, ja till kärleken. Ge oss hopp i en värld präglad av så mycket ondska och i liv där ondskan står till på oss på olika sätt och förleder oss på olika sätt. Vi ser oss alla. Amen.